från röda tuvor och på villande mo, där furuskogen susar susilull och susilo. Där kan du se dem en och stundom två och två, på lingon röda tuvor komma dansande på tå. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, susilull och susilo, som går vallande och trallande och villande mot. Och går du ut på vägarna, du gångande sven, och går du ut i världen för att söka dig en vän, och frågar du och spörjer, susilull och susilo, varm om i hela världen de bästa flickor bor. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, susilull och susilo, som går vallande och trallande och villande mot. Och vänder du dig spörjande att få den gåtan lös, och vänder du dig sörjande mot väster och mot öst, då skall du höra vinden susilull och susilo dig svara var i världen de bästa flickor bor. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, susilull och susilo, som går vallande och trallande och villande mot.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Ja, välkomna. Som gingen nyss beskrev, du lyssnar på NR Småland. Vi är en del av Nordisk Radio. Detta är avsnitt 10. Dagens datum är 16 oktober 2019. Ja, vi har en del punkter att ta upp idag. Vi kommer prata lite om vad som har hänt i organisationen. Vi kommer berätta om döda människor som konst i Växjö. Vi har otrygga områden som nu ska kartläggas. Vi har rekordkallt i Småland, trots den globala uppvärmningen. Vi har Moderaterna vill begrava vision om mångkultur. Och så har vi en socialdemokratisk politiker som smugglar människor. Fint. Och så har vi vattenbrist på Öland. Och ja, vi som levererar detta är jag, Nara Isojärvi. Vi har Nestes chef för Neste 7, Magnus Wadmo. Hej Magnus.
Hej Nara.
Och vi har Hampus Majana. Hej.
Hej, hej.
Hur står det till med Magnus?
Jo, den här veckan är magen under kontroll.
Härligt.
Förra veckans... Det var på grund av mig vi inte kunde sända förra veckan, för jag pratade med Ulrik.
Pratade med Ulrik? Aha, okej.
Okay. Jag låg över toalettstolen och... gjorde mig av med frukosten fel väg, ja. Så att säga.
Ja. Okej. Okay. Ja, visst. Ja, nej, ja, det är sant. Vi sände ju inte förra veckan.
Ja. Nej. Och gör man det i slasken så pratar man i mikrofon.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Du pratar med Ulrik i mikrofon.
Ja, det, tack för den berikningen.
Det.
Ja.
Det gammal utländska.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja.
Ja.
Ja, men du är pigg då.
Ja, för 17. Det härliga dagar. Det är bara lite grått och mulet tycker jag, men annars så älskar jag ju hösten. Så att jag längtar efter de här härliga, friska, lite kyliga höstdagarna som snart kommer.
Mm.
Så det ska vi se fram emot.
Mm. Det låter bra. Hur står det till med Hampus då?
Ja, det är ju förkylningstider nu. Det börjar ju dra igång och man är ju inte förskonad, så det är väl bra med mig, men jag har dock feber, så om jag låter lite konstigt så är det anledningen. Men det finns ju ett ordspråk från Tyskland som lyder att surkål är bra mot förkylning. Och vi har ju faktiskt några burkar med surkål här hemma från julbordet förra året. Så jag tänkte att efter dagens program så ska jag grotta ner mig med de burkarna.
Mm-hmm.
Se om det hjälper.
Ja.
Fint.
Så finns det ingen surkål kvar imorgon då?
Nej, det gör nog inte den.
Nej.
Det är surkål som vanlig kål för magen, om man säger.
Det måste det ju vara. Måste ha någorlunda samma effekt.
Ja, jag menar så man kan vara i samma rum som den personen.
Ja,
ett par burkar.
Mm, ja. Mm, du kanske får ha ett visst distans.
Ja.
Ja, ja.
Jag nästan misstänkte det.
Den som blev får se.
Ja.
Mm, ja, ja. Vilket fint intro. Härligt.
Ja. Ja, välkommen till Småland.
Jajamän. Ja, nej, men det, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Men trevligt att vi är här i alla fall och är samlade idag. Det är huvudsaken, tänker jag.
Ja, man har lite abstinens när det inte är bra. Man mår inte bra.
Nej, precis.
Det gör man inte. Så enkelt är det.
Ja. Och vi har ju en del intressant att prata om denna veckan faktiskt. Det har vi. Men innan vi går in på det så ska jag nämna att vi har faktiskt fått ett lyssnarmail. Jättetrevligt sådant. Där det står: hej Nara, Magnus och Campus. Ni är fantastiska radiopratare. Kämpa på. HS Martin. Så,
ja, trevligt.
Ja, det tackar vi hemskt mycket för. Mycket trevligt. Ja.
Mer sånt.
Ja, absolut.
Det är alltid trevligt att få något sånt.
Mm.
Istället för det. Jag tycker inte så mycket kommentarer på om oss längre som det var i början. Inte så mycket klagomål.
Nej, ja, det är rätt tystare. Man kan ju kommentera egentligen på massa olika ställen. Så, alltså det går ju att gå in på Spreaker, det går att gå in i våra artiklar. Det går att kommentera på Twitter. Ja, det går att mejla. Så det är fyra olika ställen där ni kan kommentera om ni har något att säga. Så,
bara för det när du pratar om Twitter så...
Mm.
Bara för att jag nämnde Twitter förra avsnittet så råkade ju Twitter stänga ner oss. Av en sån enkel bagatell att just... Man kunde ställa in födelsedag på Twitter. Då ställde jag in, vi hade första sändningen. Och då tyckte de att jag var under 13. Hur de nu funderar på att någon som är född 1 augusti 2019 skulle kunna ha Twitter, det vet jag inte. Men jag var i alla fall tvungen att skicka mitt lägg, foto på mitt lägg till Twitter, så jag öppnade det dagen efter.
Mm. Ja, det är ju fint. Men vi är med nu. Vi finns där nu.
Ja.
Jajamän.
Än så länge.
Så passa på och följ oss där.
Twittra på.
Ja, ja, nej, men ska vi ta lite organisationsnyheter? Vad har vi haft för oss i nästa sju?
Ja, vi har ju haft månadsmöte.
Ja.
Bland annat. Och... ja, där har vi ju haft tillfälle att, som vi vanligtvis gör, vi träffas i nästet. Och passar ju även på att umgås under de här månadsmötena. Knyta lite band till varandra. Och det är ju alltid ett lika trevligt inslag. Det är ju alltid fantastiskt god mat också. Och ja, sen så pratar vi om lite hemligheter.
Precis.
Och lite planer för framtiden.
Ja, precis. Och sen hade vi ju även aktivisttest i samband med månadsmötet. Och jag vet inte, man kanske ska skylla på den goda maten, men det var oerhört tungt aktivisttest.
Okej.
Okay. Ja, vi bara blir för tjocka han med nästa.
Ja, visst.
Jo, men ni kan ju ändå skylla på att det var ju inte fullt utrustat där ni var, så att ni, det var ju, blev ju ingen som kunde bli godkänd på grund av att vissa saker inte fanns att tillhandaha på stället.
Ja, det var ju faktiskt lite synd. Men ja, vi fick ju lite träning gjord i alla fall. Mm. Även att aktivisttestet som sådant inte var giltigt.
Men då så har ni något att se fram emot inom kort då.
Ja, det var ju faktiskt en kamrat som lyckades att klara löpningen i ett par jeans och arbetsskor på sig.
Ja, visst.
Ja.
Vilket var väldigt imponerande.
Ja, och den man minst kunde ana.
Ja.
Ja, precis. Det är med.
Vilka dåda falanger det finns hos folk.
Ja, verkligen.
Ja, det var imponerande.
Man är ju inte klar av vad för 17 i superdojer, vet du, med svikt och det. Och så kommer den där med jeans och arbetsskor. Bara hade väl ingenting att springa 12 kilometer på... 2,6 kilometer på 12 minuter, det är väl ingenting.
Ja, precis. Ja, att ens göra det, men sen att klara det med. Ja.
Ja.
Det är grymt. Ja.
Ja, det är starkt gjort.
Ja, verkligen. Ja, och sen förutom månadsmutet och aktivisttestet då, så ja, har det ju främst varit basaktivism i nästet och veckoträningar. Så han har ägnat sig åt.
Veckoträningen har ju kommit igång. Det är ju trevligt.
Det är det.
Ja.
Ja, vi kör väl i två grupper dessutom, va?
Det stämmer. Det gör vi.
Så det är uppdelat i två olika veckoträningar. Och det är ju en avsevärd skillnad mot vad det var bara för ett år sedan.
Ja.
Det är knappt hans veckoträningar.
Mm.
Det är knappt en fot till en. Och nu kör vi med två olika separata. Det är jävligt bra jobbat.
Mm. Och det är väldigt trevligt med. Jag är så här, för man jämför med förra året vid den här tidpunkten, så hade ju inte jag vant mig vid att träna så mycket. Men nu är det så här att man, alltså man får verkligen en känsla, alltså en god känsla när man vet att man ska träna. När man har hållit på ett tag liksom, för att då... Man, ja, jag vet inte. Det blir bara bättre med tiden ju mer man tränar. Så skulle jag vilja uttrycka mig.
Det blir gift till sist.
Ja, och sen får man ju en väldigt behaglig känsla med när man har slutfört träningen och man är färdig. Och man känner att man har aktiverat sig och man kan varva ner lite efteråt och ta det lite lugnt.
Oh ja, så är det. Ja. Nej, men har vi något mer att tillägga?
Nej, jag har inget mer.
Bra, då går vi över på en låtpaus för att dra igång resterande information eller så, men nyheter som kommer. Vi kör Patty Gurdy, Over the Hills and Far Away. Varsågoda.
They came for him one winter's night. Arrested he was bound. They said there'd been a robbery. His pistol had been found. They marched him to the station house. He waited till the dawn. They led him to the dock. He knew that he'd been wrong. You stand against taste of robbery. He had the better say. He knew without an alibi, tomorrow's light would pour on his freedom. Over the hills and far away, pretend. Secret, it must stay. He had to fight back tears of rage, his heart bad like a drum. But with the wife of his best friend, he spent his final night of freedom. Bars. He reads the letters that she wrote. One day he'll know the taste of
är tillbaka. Och då ska vi gå in på morbida nyheter. Vi har döda människor som konst i Växjö. Intressant.
Ja, det vet jag inte om man kan kalla det intressant.
Mhm. Nej. Hur skulle du vilja beskriva det?
Ja, om man vill till svensk lagstiftning så är det åtminstone brott mot griftefriden.
Mm.
Ja, jag vet inte var jag ska börja alltså, för det här var, ja, när jag såg att jag trodde knappt mina ögon. De har alltså då en utställning på, nu har jag blandat ihop det här, var det. Ja, det är en utställning om med konserverade människokroppar. Alltså, om den kallas då för Body World. Och turnerar runt om i Europa. Och då är ju den är både hyllad och ifrågasatt såklart. Men det ska ju vara konst. Men ja, som modern konst så är det ju mest konstigt. Och det här är ju inte bara konstigt utan det är ju vedervärdigt. Alltså det är ju, jag vet inte hur man är, mumifierade människokroppar som de då har styckat, sågat mitt i tur, delat på skallarna så att de har tagit bort ansikte och huvudskålen lyft upp så hjärnan syns. Och ja, jag kan inte säga att det här är ju bland det värsta jag har sett någon gång, om det nu ska kallas konst. Det kan fylla sitt syfte på ett universitet för läkarstuderande. Det kan jag väl, dit kan väl sträcka mig till, men jag kan ju inte annat än instämma i Läkarförbundets reaktion. Osmakligt och problematiskt. Ja, jag skulle inte ens vilja säga problematiskt, utan bara rent osmakligt. Att använda döda människor som ett konstobjekt. Och vad tycker ni andra? Alltså, är det normalt?
Nej, alltså, det låter ju liksom inte helt friskt det där. Men det är väl så mycket annat idag att det är den här chockfaktorn i det som lockar folk till det. Men ja, nej, jag tycker inte att man ska hantera döda människors kroppar på ett sånt sätt, även om de nu då skulle ha donerats eller vad de nu får de här kropparna ifrån.
Ja, det är ju inte ens de är ju osäkra på att de är donerade, utan det är ju bara hans ord på att vad jag fattar på.
Ja.
Han säger ju själv att jag tror att det är, allt är lagligt.
Ja, precis.
Att liksom bara, jag tror det är lagligt att bara ta såret ur den här kroppen och sätta upp den på en pinne i ett rum så folk kan gå och titta på honom. Jag tror det är okej att plocka ut den här hjärnan och lägga i skål med vätska. Och vanställa människokroppar så att ja, de är, alltså, det liknar ju inte människor. Alltså, jo. Det är ju som taget ur någon sån här zombiefilm.
Mm. Ja, alltså, det hade ju funnits, om det nu hade varit i ett konstsyfte om människokroppen, så hade det ju funnits, eller det finns ju bättre alternativ som man kan använda sig av än faktiska kroppar. Det finns ju till exempel såna här anatomiska dockor och så vidare som man hade kunnat använda sig av istället.
Ja.
Och
alltså, det här är ju bara sjukt.
Ja, det var väl någon bild till och med där de hade satt upp de här, ja, det var väl tre stycken kroppar runt ett pokerbord, va? Så satt de och spelade poker med varandra.
Det var ju av dem som var utomlands, jag kommer inte ihåg riktigt var det var någonstans, men någonstans i Europa, eller fanns någon i Asien, och sen så fanns det i Amerika också, tror jag. Och där satt de och spelade poker.
Mm. Alltså, det är, alltså, hur står det till i huvudet på en sån människa som bara kommer på idén?
Mm.
Hubert Huppertz.
Ja,
namnet säger väl allt. Huppertz. Han måste ju vara riktigt skruvad, alltså.
Ja.
Ja, det är, alltså, det är rent av, det är otäcka bilder att se, tycker jag.
Ja, och sen att det är barn som får gå på det här, men det verkar ju inte vara någon satt åldersgräns precis.
Nej, det var ju någon som har gått hit med, från Ursund, som har gått hit med sin nioåriga dotter. Och sen hade väl tyckt att det kanske inte var lämpligt att ha att nioåriga barn skulle se just de här bilderna.
Mm.
Så att nej, det är liksom, nej, det är, alltså, så här får det inte gå till. Alltså, det har ju gått för långt. Människokroppen, döda människor, liksom, man måste ju ha någon respekt i alla fall för dem.
Ja, alltså, jag kan väl inte, alltså, personligen så är jag väl inte jätteäcklad så. Jag kan tycka att det är skumt där och så. Men sen också liksom att visst, du har donerat din kropp till vetenskapen, men är det här vetenskap?
Nej, ja, precis. Jag tänkte precis säga det. De har donerat sina kroppar. Men vilka är det som har donerat sina kroppar och varför har de donerat? Det är väldigt stor risk att det är väldigt utsatta människor som liksom har haft väldigt väldiga problem med ekonomi och så. Och sätter en chans att kanske få bara kunna överleva. Ja, jag donerar min kropp sen då. Kanske den kommer till nytta. Eller någon människa som är sjuk i någon obotlig sjukdom och hoppas på att ja, men min kropp kanske kommer till nytta inom forskningen. Och sen så kommer någon jävla dåre från Tyskland och börjar såga i tur dem och använder dem som konstverk.
Mm. Precis. Och familjer också så här och ja, anhöriga. Hur känner de inför en sån här sak? Det är ju många etiska aspekter på det. Så ja, och sen att han då kommenterar att han inte vet om det är lagligt och sådana. Alltså det är liksom... Va?
Ja.
Man borde vara väldigt noggrann med såna här saker, tycker jag. Men här verkar det som att han gissar sig fram och tänker att ja, jag blir anmäld så blir jag väl det då.
Ja, ungefär.
Lite mer. Så, så det är... Ja,
ja. Nej, som sagt, det är ingenting för barn och det är ingenting för någon överhuvudtaget. Sånt här ska inte förekomma i ett sunt samhälle. Men det är ju inte i ett sunt samhälle, så att...
Det här var väl i... Vad var det?
Konserthuset.
Ja, precis. Det är ju kanske inte riktigt rätt ställe för det heller.
Nej. Och det finns ju som sagt, allt sånt här finns i konstmaterial att göra. Man behöver inte ta riktiga människor.
Mm.
Nej.
Ja. Nej, vi säger nej till det här då.
Det blir, ja, mer kan man ju egentligen inte säga än att det är sjukt bara helt enkelt.
Mm. Ja.
Det är vad våra skattepengar går till.
Ja, undrar hur mycket det har kostat, kan man ju fråga sig.
Ja, det var ju inte gratis antagligen.
Det lär det inte ha varit.
Här ser jag en bild, det ser ut som de har skinnflott en halvvägs upphängd och skinnet hänger ner.
Det kan jag tycka, så här, när man ser bilderna så känns det inte så jättefarligt. Men när du beskriver det, då börjar det vända sig så här att, för fan. Det är inte fräscht liksom. Så, nej,
vi lämnar det där.
Friskt. Och vi säger nej.
Nej. Vi säger nej.
Och det här är inget för...
faktiskt att vi lämnar den där jävla...
Det gör vi.
...idiotin.
Ja. Och då ska vi prata lite om hur man har kommit på att man ska kartlägga otrygga områden. Det här är ett förslag som har tagits fram av... en Rikshem, det är ett fastighetsbolag och ja, de ska helt enkelt ge sina hyresgäster som en liten knapp som de ska kunna trycka på när de upplever sig som otrygga, och den här knappen är uppkopplad mot GPS, så på så vis så ska man då kunna registrera var den här platsen där personen känner sig otrygg är. Och det är någonting som man inte bara ska göra i Kalmar, utan det här ska man även göra i Norrköping, Umeå, Helsingborg, Luleå och Västerås. Och projektet kallas för Trygghetskollen. Och ja, det är väl i sin enkelhet så som jag beskrev det. Man ska helt enkelt kunna låta hyresgäster påpeka vad de känner sig otrygga. Ja.
Och det måste man ha massa teknik till.
Det är som en liten en liten rund plastsak som du kanske kan ha på nyckelknippan, ser det ut som i alla fall. Och ja. Det jag vet inte, jag tyckte det var lite intressant beskrivet, för att det kan handla om, ja men de beskriver det som att, ja men belysning kan ju ofta göra så att man känner sig otrygg för att det är för dåligt belyst, Eller så kan det vara en så enkel sak som en buskage som har fått växa sig för stor. Ja, ja, det finns ju läskiga buskar. Nej, men ja. Jag vet inte.
Ja, herregud.
Ja, visst. Det finns väl både positiva och negativa, eller kanske inte direkt negativa i den bemärkelsen, aspekter på det. Det är väl jättebra att det liksom kan uppmärksammas då snabbt av flera personer ifall det är någonting som ja, som någon tycker är otryggt då. Vi säger att det är ett stråk där det är jättebuskigt och dåligt belyst liksom, en mörk och kulen natt. Sen så är det väl den här teknologibiten på samma gång liksom, att ja, måste man vara uppkopplad liksom hela tiden mot något GPS-system för att kunna påpeka såna här saker.
Ja, och samtidigt om du ser ett vet om ett otryggt område, du går inte dit och trycker på knappen.
Nej.
Det känns ju liksom... Nej. Det här kan man ju faktiskt vända till att se vad trygga områden vi har. Det är knappt någon som har tryckt på knappen. Nej, för du känner till ditt område och du vet att där borta står man och säljer knark, så dit går jag inte.
Ja.
Det är där gänget håller till. Kasta sten på bilar och folk. Så dit går jag inte. Och så får de ingen som trycker på knapparna. Och så kan de säga, se vilket tryggt land vi har. Jag har knappt fått en knapptryckning.
Ja, det var intressant. Precis. Kommer folk gå till de otryggaste ställena? Eller kommer de gå sig därifrån?
Nej, de gör ju inte det. För de vet ju var de är. De går ju inte genom en mörk park utan belysning en sen kväll. Så då får de inga knapptryckningar där.
Men
när ska de få knapptryckningarna?
När de ska få dem.
Ja, jag menar, hur ska det funka?
Nej, men de ska sammanställas. Alltså det ska ju, de kommer att ha alltså, en period. Nej,
folk kommer ju inte att gå till de otryggade ställena bara för att trycka på en knapp.
Nej, det hade ju någon inte heller.
De kommer ju undvika dem. Och då får de inga knapptryckningar.
Man kan väl säga det att konceptet som sådant är gott. Men jag tror kanske inte att de nödvändigtvis har tänkt igenom det riktigt ordentligt.
Eller så har de tänkt igenom att väldigt noga. Då skulle jag säga att Sverige har aldrig varit tryggare.
Mm. Ja, så kan det också vara.
Ytterligare någon här propagandabiten om att Sverige aldrig varit tryggare. Mångkultur är bra.
Vi får väl se om det blir någonting. Det,
jag är alltid skeptisk till sånt här. För det är ju statistik. Och det finns ju tre sorters lögner. Det är lögn, förbannad lögn och statistik.
Mm. Jag försöker lite sådär undra hur mycket fastigheter de har. Rikshem är ingenting jag kanske har hört talas om.
Ja, de måste så säga.
Lägenheten.
Ja. Och det är ju ganska stingas, om man säger. Det hamnar ju oftast inte i de så kallade utsatta områden om du bor i Rikshem. Om jag förstår saken rätt. Jag vet inte, stod det vilket bostadsområde i Kalmar det var?
Nej, det stod det faktiskt inte exakt vad det var. Någonstans.
Nu vet ju inte jag är ju inte helt insatt på bostadsmarknaden, men jag har väl fått lite för mig att Rikshem är väl lite av det finare att ha i en andra bostadsrättsföreningar, om man säger.
Mm.
Så det är lite... Hon lite skjuter över målet. Eller på sidan om man säger så.
Ja, det är du i sådana fall. För om det är beläget i ett sånt där jättetrivligt, fint icke-mångkulturellt område liksom, så blir det ju inga knapptryckningar heller på grund av det.
Nej.
Det hade ju varit en annan sak ifall de hade lagt det i världens bandidos område liksom.
Typ.
Ja, det vore bättre om Seppe Kalmar hem hade haft att de har Norrliden, Berga och de där områdena som är problemområden så kallade utanförskapsområden. Då hade de ju fått en helt annan andra siffra än folk som har råd att köpa sig en lägenhet. Och de har ju inget umgänge, om man säger, med de som bor i de mer kriminellt belastade områdena. Så jag förstår inte riktigt vitsen med det här, mer än jag är sånt i naturen att jag är väldigt skeptisk till allt sånt där. Så att jag ser det bara som de ska försöka rentvå allting och visa hur bra allting är.
Mm. Nej, men som sagt, det är intressanta tankar faktiskt. Det hade ju varit mer av nytta kanske att ha det i något annat fastighetsbolag då. Så,
ja, eller helt, ja, helt enkelt bara slumpvis välja ut folk.
Ja, precis. Mm. Precis.
I åldern 65-90.
Mm, precis.
Eller 8-16.
Ja.
De som är mest utsatta.
Ja, precis. Sant.
Man kan ju undra vad målgruppen, de som har bostäder i Rikshem, vad är det för mål? Vad är det för typ av folk? Är det ett genomsnitt av svenskarna? Eller som jag sagt tidigare, jag får ju för mig att Rikshem är väl lite finare. Det kanske är lite mer välställda personer, bor i det närmaste i gated communities och så vidare. De går ut till parkeringen i sitt låsta garage och tar sin Mercedes och kör till affären och handlar och hem igen. Det är inte många knapptryckningar där, inte.
Mm. Ja, undrar vad de kommer komma fram till.
Ja, de kommer komma fram till att Sverige aldrig varit tryggare.
Mm. Som allting annat. Så kan det nog vara. Men. Det var det om det, tror jag.
Ja. Sånt kommer vi inte att behöva när vi har tagit makten.
Precis. Mycket bra, Magnus. Mycket bra. Hopp. Hur ser det ut här? Ska vi köra på eller ska vi ta en låtpaus?
Ja, vad säger sjuklingen?
Ja.
Ja,
det handlar ju om kyla och snö, så det kanske blir lite jobbigt för dig som är förkyld, tänkte jag.
Ja, tänkte jag skulle också behöva pudra näsan.
Ja, precis.
Ja, okej.
Innan vi går vidare.
Ja.
Men då tar vi en låtpaus
då. Då kör vi Carmina. Eller Carmina, kanske. Det är inte på svenska. Ja. All the King's Horses. Varsågod.
Run with my hand.
the king's men couldn't put me back together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put me back together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put me back together.
Sådär ja, då är vi tillbaka. Och nu ska vi prata lite om att det har varit rekordkallt i Småland. Trots den globala uppvärmningen. Va? Rekordkallt?
Ja, kan du tänka dig?
Nej, Greta säger ju, vad fan.
Nu får de snart sluta klimatstrejk alltså, för så här kallt kan vi inte ha. Att.
Nej.
De lyckas ju i alla fall.
Precis.
För att vecka 40... Det var alltså första veckan i oktober. Det var den kallaste veckan på 24 år. Och då har en medeltemperatur då på 5,5 plusgrader vid Växjös mässtation. Det är 3,6 grader under genomsnittet för vecka 40. Sedan mätningarna startade i Växjö år 1995. Så då kan man ju 1995, ja det kallas det på 24 år, men 95, är inte det 24 år sedan de startade mätningarna då?
Jo, det
eller räknar jag helt fel?
Nej, gör du inte, du räknar rätt.
Så då är ju alltså, det kallas det på minst 24 år. Så du vet ju inte när det var så kallt sist, det kanske är 240 år sedan det var så kallt. Det kan jag ju säga. Det är 240 år sedan det var så kallt någon gång. Så vi är på väg mot en istid. Ingen kan säga emot mig.
Nej, det är väldigt intressant det där. Och man kan ju liksom undra hur de här som tror på den här klimathypen liksom tänker när sån här information kommer ut. Om de tar till sig den eller om de bara viftar den åt sidan. För det vore
ju... Nej, men det är ju bara se hur det var i somras. Det var en dag, det var så här otroligt varmt och det var väl sista juni, va? Då när vi körde ved.
Ja, just
det. Det var ju enda dagen det var riktigt varmt. Och jag vet, jag tittade på Twitter och var någon dåre som liksom, jaha, här har vi att här är beviset från globala uppvärmningen med rekordvarmt igen. Sen hade dåren glömt bort att vi hade ju för 17 inte haft mer än 15 grader hela maj och juni.
Det
hade ju varit svinkallt. Då fick jag värmen på långt in i slutet av maj, fick man elda ju för hålla värmen. Men det minnet är selektivt och väldigt kort och sån där i den där sekten.
Ja, och sedan är ju oftast media och sånt där. De är oftast väldigt snabba med att liksom lägga locket på när det inte spelar in i deras agenda liksom.
Nej. Så nu har vi här också då från 2017 då, som är publicerad den 9 maj. Då var det snö i Kalmar och på Öland. Den 9 maj. Det har man glömt bort. Så att det liksom... Ja. Och det hade varit rekordkallt på Öland. Det maj också. När det är året. Och det är ju inte så länge sedan. Och vi är ju på väg mot en global uppvärmning som inte går att stoppa.
Nu är det Magnus. Måste du halvera ditt koldioxidutsläpp?
Nej, jag måste för 17 ökat ju, för att det ska bli varmare. Vi startar varenda bil och snöslunga och gräsklippar och motorsåg och allt och försöka skaffa mitt eget litet globalt sånt där växthuseffekt runt gården bara.
Ja.
Det är ju så kallt. Alltså det har ju inte varit någon sommar i år.
Nej.
Alltså de dagar man har kunnat gått i shorts, det har ju, de kan man ju räkna på fingrarna stort sett. Det har ju varit en väldigt kall sommar. Men det har man ju glömt bort. De pratade om förra årets sommar som var otroligt torr. Och det var den ju. Nu har vi fått en sommar som har varit extremt blöt i alla fall. Åtminstone det här jag bor. Det här har det till med 17 regnar stort sett varje dag.
Mm.
Och det är ju bara liksom, är man lite intresserad sig bara gå ut i skogen och titta, för så mycket svamp som det har funnits i år, det är länge sedan, och svampen den trivs ju när det regnar.
Mm. Ja, det är ju det med de här klimatmupparna, att de siktar ju så fel så de missar ju mållinjen liksom flera hundra meter. Klimatet är ju väldigt viktigt, men de fokuserar ju på helt fel saker. Liksom. Hade de verkligen velat rädda klimatet, då hade de ju kunnat fokusera på varför inte all jävla plast som slängs i havet som kommer från tredje världen, liksom Kina och så vidare.
Ja.
Det är ju ett ännu större problem än koldioxidutsläpp från västvärlden.
Eller varför Sverige tillåts köpa in massa kläder som kommer från de här länderna som tillverkar kläder av plast till exempel, eller som inte bryr sig överhuvudtaget om hur deras utsläpp är när de tillverkar de här kläderna. Varför har vi ingen klädåtervinning? Alltså vi använder ju inte, Sverige är ju en av de sämre länderna på att faktiskt ta hand om fibrer. Vi liksom återanvänder inte det, utan det slängs, det förbränns. Också ja. Ett jätteproblem. Hur mycket kläder som helst som köps liksom, det... Ja, varför går man till vissa av de här större butikerna? Borde man inte kanske titta lite på hur det ser ut med sånt? Ja, nej, men det är sant, det finns mycket annat att göra i så fall, om man nu vill vara snäll mot planeten så att säga.
Ja, då är ju plasten den största boven i dramat för allt. Med att det bryts ju ner så otroligt mycket. Och det kommer ju ut överallt och in överallt.
Mm.
De har ju hittat nu i fisk att de består ju väldigt stor del av plast. Det är något, de äter ju plankton som har ätit plast, och så är det plastbitar som ser ut som plankton och så vidare, så går det upp i näringskedjan. Och samma problem har de ju nu, fast det är ju ganska, det är inte lika mycket hypat om det, men de har ju börjat upptäcka att det är ju samma problem har börjat bli i det vanliga köttet som folk äter.
Mm.
I och med att mycket av slam då från avloppsslam och så får ju inte användas inom växtnäringen då liksom, och användas för det vi äter på grund av utsläpp, men det får ju spridas på åkrar där kor äter på.
Jaha.
Och då kommer ju det in i köttet.
Ja, det gör det ju.
Så det... att tänk på det när ni äter en köttbit nästa gång, att ett visst antal procent av den där köttbiten är plast.
Mm.
Och alla dessa plastflaskor som vi dricker vårt kolsyrat vatten i är ju en riktig bov. De hade gjort en uträkning om att genomsnitt svensken nu får väl i sig har ett halvt hekto plast i kroppen om året. Och majoriteten av det kommer via mineralvattenflaskor.
Mm.
Och det är ju jättebra att man har fasat ut alla glasflaskor vi har. För att det är inte miljövänligt.
Ja, vad ska man säga?
Ja. Och det går ju inte att panta flaskor längre, utan nu ska du ju slänga dem.
Jaha.
Jag vet inte, det är många här år sedan jag skulle köpa några pilsner. Och gick och letade där bland hyllorna efter Ja, pilsner på vanlig 33 centiliters flaska som man kunde panta sen. Nej, så det finns inte nästan längre, så utan det är mer miljövänligt att återvinna dem. Jaha, men då ska de för det första bli återvunna då. Och sen så, ja, jag förstår inte det heller. Det går ju inte att panta flaskor nästan längre. Det är ju plastflaskor. Ska du köpa 33 centiliters läsk, det är ju knappt att få ta på glasflaska längre.
Mm. Nej, det är ju jättesvårt. Det är ju... man får verkligen lita när man ska hitta glasflaska idag.
Jag dricker ju bara eget brunnsvatten, så jag köper ju glasflaskor och tar med mig när jag åker. Jag dricker kommunalt vatten.
Nej, det är ju så överdrivet mycket plast i allting. Jag menar, ja, nu säger man köper någon produkt, vi kan säga det, något kött eller något. Och sen så, ja, först är det liksom inlindat i plast eller plastförpackat, och sen ska de individuella, ja, vet inte vad det nu kan vara, korvarna kanske ska vara inplastade också liksom. Det är ju så sjukt, och det är så himla onödigt också.
Ja. Och så alla de här kläderna som gör fliströjor och sånt, och varje gång du tvättar så släpper de ju plast, för de är ju tydligen gjorda av gamla PET-flaskor.
Mm.
Och varje gång du tvättar då släpper det ju små plastfibrer som följer med vattnet ut, och det kan ju inte renas, utan det fortsätter ju ut. Det är ju så smått.
Mm. Ja, jag har för mig att när en kvinna blir gravid och fostret växer i magen, så kan inte, alltså de plasterna kvinnan har i sig, delar av det går över till fostret till och med. Så du föds med plast i kroppen.
Mm. Ja. Usch. Snart finns det. Ska du hitta riktiga människor så får du gå på en utställning. En icke-plastmänniska får du gå på utställning i Växjö.
Ja, precis.
Nej, alltså det är ju väldigt, väldigt otäckt där när man kollar på det. Jag menar, det påverkar ju liksom fostrarna väldigt mycket. Jag menar, det är ju inte konstigt att det är så många barn som växer upp idag liksom, som har så himla mycket, ja, vet inte, missbildningar och så vidare liksom. För det här påverkar ju helt klart.
Ja.
Så det, jag menar, det är ju... Det är lite som hur bly var förr, om man tänker på det. Då hade man ju liksom bly i allting. Det fanns ju i barnleksaker och det fanns i färg. Och man målade väggarna med det liksom.
Ja. Och det är asbest liksom...
Ja.
Ja, det är från den ena kemikalien till den andra. Liksom, ja. Att man lär sig inte att hålla sig till naturliga ämnen.
Nej. Utan det, och sen nu, alla färger är ju plastfärger de målar med.
Mm.
Det är ju inte naturliga färger, om man säger oljebaserade färger de används, utan det är ju vattenlösliga plastfärger. Och det är ju jättebra.
Mm.
Säkert. För inget av att släpper ju från väggar och sånt när det regnar på.
Och vi kan ju inte veta effekterna eftersom det har inte gått till lång tid. Det är ju någonting som kommer... märka som kanske ett x antal hundra år, vad de verkliga effekterna var egentligen.
Ja, men Sverige är ju bak- och framlandet. Alla andra liksom där, de sätter stopp för saker som det finns misstankar om att det kan vara farligt. I Sverige måste det vara bevisat att det är farligt innan man förbjuder någonting. Se bara på de här sportdryckerna, Red Bull och de i... Du får inte köpa dem om du... Jag vet inte, det kanske är så i Sverige nu. Förut fick ju vem som helst köpa dem. Men i Danmark, där insåg de ju att det var ju farligt för växande barn. Mm. Så det var ju tungt att vara 15 för att köpa dem.
Ja, ja, alltså det var ju... Det var ju inte så länge sedan de implementerade det i Sverige. Så på så sätt ligger ju faktiskt Sverige väldigt långt efter andra länder.
Ja, vi är ju ett u-land.
Ja.
Mångt och mycket. Så enkelt är det ju. Men, Greta. vår frälsare. Hon fixar det här åt oss.
Ja. Får du tända ett ljus, Magnus, vid din vid ditt lilla altare där hemma till Greta Thunberg.
Här kör med fotogenlampor så det bara gröna. Nej, men ja. Som när de kom på, skulle försöka förbjuda vedeldning för att det var farligt.
Ja, just det.
Ja. Det kanske är farligt
man ska elda
när
man... Man ska elda med pellet istället. Det var inte farligt, för det var miljöneutralt. Ja, det är ju säkert miljöneutralt. Först köra ut ris och sånt från skogen, mala ner till flis och sen mala ner tunnare och pressat och göra pellets av att och slänga in och eldat. Det måste ju vara mer miljövänligt än bara såga ner träet, delat i lagom längder och klivat och eldat direkt. Det kan ju inte vara miljövänligare väl, eller?
Ja, oh, det är en brist på logik.
Ja, alltså bondförnuftet, det är ju borta med vinden alltså. Mm. Det blåste nog bort någon gång på 80-talet där.
Mm. Ja, nej, jag har varit inne lite på det här med kläder och så, gällande miljö. Och det är ju också ett jättestort problem. Nu svävar vi iväg lite här, men... Det är ju så liksom att köper du saker som är billiga, som ja, för en tröja för en hundring, så är det ju inte, det är någon annan som får betala för det. Och miljön, det påverkar ju både människor och miljö negativt. Så att leta efter sånt som är producerat i landet först och främst. Det kommer kosta dig mer, men det kommer även att gynna dig i plånboken i slutändan, för att du kommer ha saker som håller. Det är tillverkat här. Det är liksom det är någonting som jag kommer tänka mycket, 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 mycket mer på hädanefter. Och inte köpa kläder efter trender. Köp klassiska saker som du vet att du kommer gilla och som kommer hålla, som du kommer vilja ha. Det är också ett sätt att leva mer nationalsocialistiskt. Och tänka så istället för att fan hoppa på trender liksom. Bara för att
Jag fattar inte det med trender, för det finns några trender nu igen längre.
Jo då.
Jag tycker att folk ser ut som ryker och dra överallt, att alla håller kanter hela tiden.
Jo, men det är ju
subkulturer från år till år.
Jo, men det är allting kommer och går tillbaka och det byts ut. Det gör det. Leopard var väl en trend som var inne nyss, och även med rutigt och militärkläder och lite sånt. Så men det vet jag inte hur det kommer se ut nästa år.
Är den där hipster-trenden fortfarande populär?
Men det finns väl nyanser av det, ja, tror jag.
Fast det roliga med den här hipster, hela hipster-idén, det är ju att alla hipsters tror de ser så unika och coola ut, så alla ser likadana ut i slutändan ändå.
Precis. Det är som vänsterlogik. Jag är superunik och jättespeciell, men jag är precis likadan som alla andra. Oj då.
Ja.
Hur fan går det ihop? Ja.
Så du menar alltså på första hand att det finns klädtrend?
Ja.
Från år till år.
Det finns det. Du är för lite på H&M, det. Magnus.
Jag är kanske lite ointresserad av hur man klär sig.
Kanske det är med.
Kanske lite mer intressant att höra vad de säger.
Men vill du knyta band med ungdomen, Magnus, så kan jag nog rekommendera trasiga jeans kan man ju köpa.
Jo, men det har jag sett.
För dyra pengar.
Ja. Precis.
Jo, det har jag sett. En som gick och köpte ett par trasiga jeans för 1600 kronor. Och det här är ju i alla fall 15 år sedan. Mm. Ja, fan, så hade du ju dum i huvudet. Jag hade kunnat få köpt 4 stycken par av mig för samma pris. Och så likadana ut som jag har hemma som jag inte använder längre. Jag har gett 1600 kronor för bara byxor som var stora hål i.
Mm.
Mm.
Fan kan man betala för trasiga kläder?
För att det är snyggt. Det är det.
Snyggt.
Ja, det är så de tycker att det är.
Ja, men det går väl inte att köpa trasiga grejer?
Jo.
Det är ungefär som att gå och köpa en bil med en jul. Ja, det är det ju.
Ja, men det kanske.
Byxorna är ju till för att de ska värma, inte för att de ska frysa.
Jag tar bilen med repor. Det gör jag. Amen.
Ja,
lite rost och sådär.
Och så utan tank också, för det är onödigt.
Ja.
Ja, folk är... Det är något fel på någon, en del, tror jag.
Ja.
Det är något som felar dem.
Ja, men det är ju det. Det lyfts ju inte fram med sunda budskap och vettiga, logiska idéer och tankar. Och därför så blir det ju så här. Det är ju liksom... Ja, det... Saker och ting är så hjärndött nu för tiden. Så det är...
Ja, det är nationalsocialism som saknas.
Ja, exakt. Exakt.
Hade de bara förstått nationalsocialist, men då hade de inte sprungit och köpt trasiga kläder.
Nej.
De hade inte behövt köpa en ny tv på enda modell som kommer, eller en ny telefon på enda modell som kommer, och dra på sig skulder efter skulder bara på att vara inne.
Mm. Nej, då hade man lagat människa. Man hade lagat sina byxor istället. Och sen så hade man slängt tvn, för den är ingenting att ha ändå.
Nej, precis.
Mm. Det vore ju kanske något.
Ja, men... det hade varit betydligt sundare.
Mm. Jag tänkte, vad trevligt det hade varit. Umgås med människor och folk hade liksom kunnat tänka fritt och såna här saker. Ja, det är framtiden. Vi ser mycket emot framtiden i alla fall. Så mycket kan man ju säga.
Ja.
Mm.
Det får man ju säga när man hälsar på folk inom rörelsen, att det umgås man ju.
Mm.
Går man hem till vanligt folk, då sitter folk framför en tv och glor.
Och mobilen.
Ja, och mobilen.
Samtidigt liksom.
Ja. Och inte umgås. De sitter och skickar meddelanden på Facebook till varandra, och de sitter bredvid varandra i samma rum.
Mm.
Ja. Mm, socialt är det.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Det är som det är. Än så länge. Ja.
Det var... Vad pratade vi om?
Att det var rekordkallt i Småland.
Det var kallt i Småland, ja. Ja. Det var bra det. Ja, ja. Jag fick med allt där igen. Vi är bra på det här, vi. Ja. Pratar runt.
Ja. Ja, nej, men vi har väl odat nog då, helt enkelt.
Ja, ja. Men det låter ju hjärnan, vi har ju sådana hjärnor så fungerar ju ganska bra.
Ja.
Till skillnad från de som sitter med näsan i en mobilapp som talar om för dem vad de ska göra.
Mm.
Så låter vi hjärnan gå på tomgång. Eller på...
högvarv.
Högvarv.
Ja. Ja.
Rejsindexen i.
Ja. Ja, men det är fint. Jag gillar att diskutera så här. Det ska vara mycket som... Men alltså, allting hänger ihop. Allting är sammanlänkat. Och då går det att hålla på så här hur länge som helst egentligen. Och folk kan tycka att jag är lite för svävig ibland. Men jag menar, vadå? Nej, det hänger ihop. Jag vet inte.
Det är det gör. Ja. Folk börjar se det som de... kan få ut någonting av sitt liv igen.
Mm.
Och inte vara inne i den där köphysterin och springa på trender. Och så kommer vi tillbaka till det där med att det var rekordkallt.
Mm.
Det är ju bortglömt, för att nu är det ju trendigt att vara miljömupp.
Mm. Mm.
På fel sätt.
Något annat som har varit väldigt trendigt, det är ju att ha vurmat för mångkultur och ja, det ska vi ju diskutera lite om. Vi har en nyhet kring det här. För nu är det ju nämligen så att Moderaterna inte längre tycker att mångkultur är det rätta svaret. Utan de vill ju typ begrava den här visionen om mångkultur. Och vad är det här för intressant?
Jo, men det är ju Moderaterna i Jönköpings län som vill stoppa mångkultur som politiskt projekt. Och det här motiverar de då med förekomsten av månggifte, kvinnomisshandel och barnäktenskap. Och ett litet citat här då från Malin Wengholm. Hon är moderat i Jönköpings län. Vi tror inte att mångkultur är det som gör länet attraktivt. Vi måste ha en syn på vad som ska gälla. 70 nationaliteter kan inte styra. Då kanske ni undrar vad det är för föranledning till allt det här då. Och det är då dokumentet för regional utveckling. Där det står då att hela länet, Jönköpings län då, år 2035 ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångkultur som bidrar till en attraktiv livsmiljö. Och länets demokrati stärks genom en hög tolerans för olikheter och människors och att människors lika värde värnas. Det är det här då Moderaterna har ställt sig frågande emot. Och en anledning till det då är ju också att det här ursprungliga dokumentet som politikerna i Jönköpings län nu försöker enas kring, i det ursprungliga dokumentet så stod det tydligen inte heller någonting om mångkultur inskrivet. Det här dokumentet då för regional utveckling, det är ju då ett dokument med syfte att skapa en samlad bild över regionens tillgångar då och hur de bör utvecklas. Och efter det här utspelet från Moderaterna så har det ju kommit lite kritik bland annat från vänstern. Som menar på att Moderaterna är ute efter att fiska röster från SD bland annat. Så ja, vad ska man säga om det här? Vad tror ni? Är det ett populistiskt utspel från Moderaterna eller?
Ja, just det är det. Jag får väl hålla med Mikael Engvall där.
Ja,
från vänster.
Ja, och det är ju så mycket annat när det kommer till mångkultur och den här biten att de här sakerna som de säger sig stå emot Moderaterna liksom, som månggifte, kvinnomisshandel och barnäktenskap, det är ju symptom av ett större problem liksom. Jag tror ju inte liksom att de kommer inte repatriera rasfrämlingar liksom, utan de fokuserar ju på symptomen som vanligt när det är såna här saker.
Ja, de har ju inget det här är ju Moderaterna i ett nötskal, alltså. Det är ju varje gång de inte sitter vid makten så låter det så här.
Mm.
Och sen så fort de kommer vid makten, då släpper de dörrarna öppna och bara väller in så kallade flyktingar. Alltså det varenda gång då de har suttit vid makten har vi haft den största invandringen. De slår rekord varje mandatperiod de sitter. Och sen så åker de ur regeringen. Och sen så blir de väldigt invandringskritiska i 4 år. Och räcker inte det så blir de ännu mer invandringskritiska i ytterligare 4 år. Det som får makten. Och så gör de en kovändning.
Mm.
Och sen så är det vidöppna dörrar igen.
Ja, och det här var ju bara Jönköpings län. Väl?
Ja.
Ja, men det låter ju ganska mycket över hela Sverige från Moderaterna på samma sätt.
Ja, de har ju som sagt det har man ju liksom märkt på dem sen de åkte ur, som du sa Magnus, liksom, att de har ju tagit en mer invandringskritisk ställning. Och sen så har de ju som vanligt liksom menat på det att det ska bli strängare straff och det ska vara mer poliser och ja, sånt som vanliga Svenssons vill höra.
Ja.
Men som vanligt så, ja, för det första löser det ju inga problem. Och sen så är det ju ett populistiskt utspel, för de vill ju ha röster.
Ja, men det är så här, demokratin, det är ju demokratin i ett nötskal.
Mm.
Det är ju bara en stor jävla idoltävling.
Mm. Mm. Ja, för att det här klingar ju fint i folks öron nu liksom.
Ja.
Nu ska man ju välja Moderaterna igen då, för att de var ju inte kanske så jättepoppis nyss. Och sådär, man har börjat titta mer på SD och sånt. Ja, men hur gör vi då? Hur gör vi för att ta tillbaka det här maktspelet? Ja, fan.
Klagar vi på invandringen och hårdare straff och... Kommer de till makten och då sätter sossarna igång och kanske inte om invandringen, men då ska det bli bättre välfärd och det ska ju, man ska få vara sjuk och det ska bli förbättrade arbetslöshetsvillkor och sjukvården ska bli bättre och allting, och sen så kommer de till makten. Jaha, vad händer? Nej, det händer absolut ingenting. Allting rullar på samma vis. Och sen så höjer de till pensionärerna lite grann. Och så sänker de bostadsbidraget med samma summa. Eller mer. Och så håller det på så här. Alltså, demokratin, den fungerar inte. Det är liksom, det är ett experiment som måste läggas ner snarast omgående.
Ja, det är ju också en liten komisk grej. För det är ju någonting vi har pratat om innan. Liksom att... Det här är ju någonting som vanligt folk liksom också påpekar när man pratar med dem. Till exempel, ja, om man står på en arbetsplats liksom och sen så hör man sig för lite. Så glider man in på politiken och så kommer man in på det här till exempel. Att politiker aldrig håller vad de lovar. Men likt förbannat så ska de gå och rösta vart fjärde år. Och vad ja. Röstar de på? Jo, det är ju... Moderaterna eller Socialdemokraterna, för det har de röstat på i 50 år och deras farfar var socialdemokrat, så då kan de ju, måste de ju rösta på det också.
Ja, alltså det, jag fattar mig inte på folk alltså. Och liksom ett löfte i min värld, det är ju ett löfte som ska infrias. Men inte i politikernas värld. Utan det är ett löfte, det är ett kanske. Och folk finner sig tydligen i detta. Alltså det kan jag inte, alltså, tyvärr svenska folket, men där måste jag idiotförklara er till viss del. Varför går ni och röstar? Och går ni verkligen och röstar? Manipulerar de siffrorna? För jag tycker det rimmar ju väldigt kort att vi har ju största politikerförakt genom tiderna, men samtidigt har vi största valdeltagandet genom tiden. Det tycker jag, det rimmar inte i mina öron.
Nej, det är ju väldigt konstigt det där. Och sen är det, jag tror också ett stort problem med det är att folk har lätt för att glömma bort alla skandaler. Det känns som att man liksom måste påpeka eller påminna folk om alla idiotiska politiska beslut, för när det väl kommer upp någonting så är det glömt inom en vecka liksom. För då har media eller något annat liksom spelat bort det. Ja, då är det vad fasen som hände på Idol så mycket viktigare.
Ja. Eller Spanien, Sverige fotboll.
Ja, precis.
Oh, fan. Och Zlatan spelar ju i USA nu.
Mm.
Så nu är det jätteviktigt hur det går med fotbollen i USA. Alltså det är ju så, folk är ju tyvärr blivit så hjärntvättade så det är ju synd om dem. Det är ju bara så.
Mm.
Alltså jag stod och pratade med en för detta som sa liksom, ja, nej, jag röstar på Moderaterna. Ja, för, ja, det är ju jobbskatteavdrag och man får ju med i plånboken. Men när vi ska skaffa barn då tänker jag rösta på Socialdemokraterna eller Vänstern.
Ja.
Och det är långsiktigt.
Så att jag tror liksom att tyvärr det sitter mycket av förnuftet och känslorna i plånboken för mycket.
Mm.
Alltså folk är för indoktrinerade i det här ekonomiska systemet och status. Så att vi är isolerade ifrån varandra. Gemenskapen med det våra, utan vi ser bara till vårt eget. Ja, men om jag röstar på dem och de kommer där, då får jag ju några hundra kronor mer. Och då kan jag ju faktiskt ha råd att köpa lite mer. Och köper jag lite mer, då blir jag säkert lite lyckligare.
Mm.
Men det blir de inte. Du kan Nej. Aldrig köpa dig lycka.
Nej, alltså folk har ju blivit sålda en jättestor lögn. Jag menar, man blir inte lycklig av materialism.
Det
funkar inte.
Det kanske visst, funkar. Jag kan väl vara, visst blir man väl glad om man hittar sig någonting man trivs med. Om man säger man lyckas hitta en jacka som man verkligen tycker är skön. Mm. Men det är ju liksom, det är ju inte att jag skulle aldrig gå och köpa en märkesjacka eller för statussymbol, utan jag köpte mig en jacka och fan, den var jätteskön. Då är jag ju lycklig för att jackan passar mig och mina ändamål. Och sen vad folk tycker om den, det skiter jag fullkomligt i. Det intresserar mig inte.
Bara för att det kommer en ny jacka så behöver ju inte du ha en till jacka. Liksom, utan man är ju nöjd.
Nu, jag har väl lite torsk på kängor, men det, jag har väl lugnat ner mig nu. Men jag har väl 8 par eller någonting, så att jag tycker det räcker med kängor nu.
Mm. Ja, Magnus, du...
Men å andra sidan, jag har lite speciella behov med mina ben, så jag måste byta skor ofta.
Mm. Jag tänkte annars att du kanske började bli som en sån här Hollywoodfru, att du har en sån här innergarderob med så här fullt med kängor. Mm. Ja, typ som är 5-10 meter lång. Mm.
Nej, men jag har ett helt skoställ. Det är hyllor fulla med kängor. Jag har även kängor som står ner på golvet. Så att, ja, det har blivit några med året. Nej, men det är ju för att det är praktiskt och jag går alltid kängor. Och det är alltså inte nu som någon tror det, att jag går i sådana Dr. Martens, utan det är ju komfortabla kängor. Och praktiska och hållbara kängor.
Ja, ja, det här var ju också en intressant följetong. Vi började prata om Moderaterna och nu pratar vi om Magnus skogarderob.
Ja, det gjorde vi, ja. Ja. Nej, men det är ju så att åter till ämnet, det är valfläsk.
Mm.
De ska visa sig att de står motpol mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fast det är ju samma skit vilket som.
Ja, precis. Det är ju kontrollerad opposition, eller vad man ska kalla det för.
Ja, är de ens opposition?
Nej, inte direkt.
De är opposition på pappret, men jag kan väl ta att SD till viss del är kontrollerad opposition, det kan väl. Och de säger ju i alla fall annorlunda på. Men nej, opposition är de inte i. Mer än på pappret alltså.
Mm.
Eller vad tror ni? Alltså, köper ni något av vad de säger?
Nej, alltså det...
Ett jävla dum fråga, ni nationalsocialist.
Hur kan man köpa vad någon politiker säger liksom?
Nej.
Det är lite svårt. De har en hel del att jobba på där med förtroendet. Herregud, de kommer nog aldrig kunna få det ens.
Nej, men vi åter där alltså, att folk går och röstar på dessa jävla dårar.
Mm. Ja, alltså det går ju in i nästa nyhet. Att man misstror politiker. Ja, hej och hå. Nu är det en kommunpolitiker, en socialdemokrat från Ljungby som heter Rashar Al-Assad. Han är 27 år gammal och som sagt är socialdemokrat. Och den här personen har lyckats smuggla människor och blivit avslöjad även då.
Ursäkta mig, kan ni se den sidan?
Nej, den försvann faktiskt, den du är inne på där, ja.
Ja, den har försvunnit. Oj, den finns inte, vad nej, märkligt.
Det är jättekonstigt.
Oj, det fanns de inte mörka något, va?
Nej, det vet inte fan.
Ja, ursäkta, fortsätt.
Ja, det är lugnt, ingen fara. Som sagt, socialdemokrat smugglar människor. Och han gör ju inte det av humanitära skäl, för att han så himla gärna vill hjälpa folk, utan han uttryckligen säger att det är för att han vill tjäna pengar. Så fin var han i den tanken.
Ja, med andra ord, han skor sig på dem som vill sko sig på oss.
Mm.
Ja, han får väl säkert in lite, eller har fått in lite väljare kanske också. Så,
ja. Ja, det är väl klart.
Ja, smidigt. Men det var inte bara detta. Det här är en ganska aktiv man, får man väl säga. Han hade ju för ett tag sedan här, så hade han ju tagit emot mutor. Var det inte så?
Jo, han är väl i alla fall misstänkt för att ha mottagit mutor i samband med att han arbetade som handläggare på Arbetsförmedlingen också.
Mm, precis. Så han är ju inte bara kommunpolitiker, utan han jobbar även på Arbetsförmedlingen.
Ja, då fick han sparken därifrån och då blev han politiker.
Mm. Ja. Men nej, det är Expressen faktiskt som avslöjar honom. De filmade honom med dold kamera när han var på Kreta. Ja. Och det här börjar egentligen med att han annonserar ut på sociala medier om att han kan hjälpa människor till Sverige mot betalning. Han säger att han lånar passhandlingar och att personerna som han lånar de här av, de är medvetna om att de används. Så det ska ju inte vara någon fara. Liksom. Och ja, han använder sig helt enkelt av svenska pass och uppehållstillstånd. Och personerna då som skulle smugglas var tvungna att likna de här människorna då för att det skulle funka, sa han. Så Expressen åkte till Kreta och träffade honom, och det finns ett videoklipp, om man nu skulle vara nyfiken på att titta på hur det gick till, där han skryter faktiskt om hur mycket människor han har smugglat och hur lätt det är. Han tar 3000 euro för en vuxen. Han tar 2000 euro för ett barn. Och han påpekar även då för dem här att ja, ni ska ju inte påpeka att ni är syrier, utan det är bättre med att ni säger att ni är från Pakistan. För att det är en ny bedömning för syriska flyktingar. Så han är noggrann där då med att det ska faktiskt gå igenom. Och,
jo, men man får väl ändå ge honom att han på skaft i alla fall. Han smugglar ju alltså in sina egna väljare.
Ja, precis.
Och tjäna pengar på det.
Ja,
han tjänar pengar på att få in sina egna väljare som röstar dem på honom, självklart. I och med att han har hjälpt dem dit. Och sen så kan han ju sitta kvar i makten resten av sitt liv. Mm. Om några år så kan han ju bilda ett eget parti, och då får han ju alla de som har kommit, och det är de som har fått hit alla sina anhöriga. Alltså det blir ju i alla fall en 30 pers per person han har smugglat in. Så att ja, han får ett mandat garanterat om några år.
Ja, och sen man kan ju undra vilka de här som han har lånat passen av är. Jag tror ju inte det är Kalle som är blond och blåögd liksom, utan
ja, de måste ju likna varandra.
Ja.
Det blir lite svårt med Kalle då.
Ja, som sagt, det var Expressen. Men alltså,
ja, men ändå liksom, det står ju längd och allting. Alltså, finns det alltså så pass mycket flyktingar så att han kan gå och plocka ut, alltså med bara ha ett pass och gå efter passet och kolla längd, ögonfärg, hårfärg och sådär?
Ja, du.
Men
man måste ju undra hur slappa kontroller kan det inte vara i så fall.
Ja, det måste, det var det jag var lite ute efter. Det måste vara jävligt slappa kontroller. För de har väl fingeravtrycksskanning och sånt. Har de inte det nu på flygplatser och sådär?
Jo, det har de nog.
Men det är frågan om de använt sig av äldre pass då? Eller så?
Ja, i och för sig då. Kanske gamla utgångna pass och så kanske de bara kan säga det att den, jag vet inte, de är... De dokumenthandlingarna är utgångna för de har inte kunnat förnya dem eller något. Så kanske de köper.
Men å andra sidan, det är ju sån jäkla ström med folk genom Europa. Alltså, så vem orkar kolla alla?
Mm.
Jag vet ju, jag har ju åkt tåg när de har de där passkontrollerna nere i Malmö. De går ju bara rätt genom tåget. Jag såg aldrig någon som behövde visa några identitetshandlingar. Och åka tåg i Malmö, det är som att åka tåg i Bagdad.
Ja, tåget åker ju över från Köpenhamn till Sverige, så det är inte ja. Det är nog inte så jättesvårt att ta sig över där. Det kan jag inte tänka mig.
Nej, för det jag såg av de där passkontrollen liksom, de bara gick rätt igenom tåget och jag förstår inte vitsen. Men jag bara går rätt igenom ett tåg, då skulle du ju kolla alla på tåget då. Som inte uppenbarligen... Ja, även jag hade ju, skulle ju ha kollats då ju. För jag kan ju faktiskt vara en ovanligt ljus... ja.
Man
från Kazakstan eller någonting.
Ja, fast de vill ju inte kränka dig genom att anta något sånt. Så därför så kollar de ju inte det.
Nej, det är klart.
Nej.
Ja, men jag är ju vit, så mig får man ju kränka.
Mm. Ja, men, ja. Ja, men om de tror att
nej,
du
inte
är
alltså,
vit.
Det... ja, politikförakt, ja.
Mm.
Och vissa, hur ska man lägga det här nu då utan att det blir HMF? Jag tror jag hoppar.
Ja, okej.
Okej. Ja, nej, men man har
ni får väl räkna ut själva vad jag tänkte.
Mm.
Moral och vissa andra aspekter som vi anser att det finns skillnader hos människor på. Förutom kön då.
Ja, nej, men så är det.
Det var väl inte HMF i alla fall.
Det var nog lugnt. Man får tänka själv så... Ja, skitsamma. Ja, det blir nog bra. Ja. Vad heter det?
Ja, det blir nog bra. Nu är färdigt.
Ja, med gränspolisen i Region Syd, det vill säga gränspolisen i Malmö. Polisanmälde honom och man har inlett en förundersökning. Och den här görs då vid... Vad 17 har jag skrivit? Internationella åklagarkammaren. Och brottsrubriceringen är människosmuggling. Och nu ska man utreda då hur många han faktiskt har smugglat.
Mm.
Och det blir intressant. Jag tycker det är väldigt så här, ja, vad ska man säga, oproffsigt att hålla till på Facebook.
Ja.
Ja, men alltså det...
Sociala medier, ja, men alltså... liksom. Alltså, va?
ja, men det kan du göra. Men alltså, skriv något förbjudet ord på Facebook.
Mm. Ja, eller hur? Det behöver inte ens vara förbjudet.
Vad jävla, då stormar de lägenheten.
Ja, så fan.
Något annat som jag tyckte var lite komiskt med allt det här. Och det visar väl kanske att de inte alltid är de vassaste knivarna i lådan. Men som sagt, han har ju misstänkts att ha mottagit mutor som handläggare på Arbetsförmedlingen. Och det här ska ju tydligen ha skett via Swish också. Till ett...
Och det här också liksom...
Till ett mobilnummer då, som är kopplat till honom.
Och det fick väl fortgå ett tag innan det hände något antagligen?
Ja, Arbetsförmedlingen misstänkte väl ganska tidigt att det var något fuffens, men det blev ju inga repressalier för det.
Precis.
Jag vet inte om de bara sopade det under mattan.
Ja, men nu är vi ju där ungefär där vi var vid förra. Att det kan strömma massvis av pengar genom vissa konton utan att man ifrågasätter. Men när det kommer till en vit svensk man som ska sätta in 300 kronor på sitt konto, då blir det korsförhör.
Ja, och det här arbetet han hade liksom på Arbetsförmedlingen, det var ju sån här ja, vad ska man säga, det var ju Stefan Levins de hade ju ett sånt här program för enkla jobb då för nyanlända som de började med. Så det här arbetet på Arbetsförmedlingen då, det har ju varit subventionerat utav skattemedel.
Ja, är det de där? Var det i Kronoberg eller? Ja. Eller hade han det också i Jönköpings län?
Det vet jag faktiskt inte.
Jag vet, de hade något sånt där i Kronoberg för några år sedan.
Ja.
Och de skulle ha sökat jobbkurser då för invandrare. Och ja, de lockade med, de fick ju varsin dator i stort sett invandrarna för att de kom dit och sen så fick de inte göra mer.
Mm.
Och sen kunde de ju bara hova in pengar ifrån. Nej, det var ju inte Arbetsförmedlingen förstås, det var ju ett företag. Men Arbetsförmedlingen bara pumpade in pengar i de där företagen. Och det enda de gjorde var att de gick dit, fick en dator, en laptop och sen så var det inget mer.
Mm.
Och de fick ju miljontals kronor.
Ja.
Och det fick ju bara fortgå.
Ja.
Det. Men det var inte samma person. Ja, men det är ju märkligt liksom att det kan på en sån människas konto kan det bara ramla pengar fram och tillbaka, men ingen reagerar. Han kan annonsera fritt på Facebook utan att någon reagerar. Men är du nationalsocialist och råkar skriva något positivt om nationalsocialismen på något socialt medie, ja, då får du dörren inslagen.
Mm. Får nog kanske göra en rättning där, för det här Facebook-kontot han har använt sig av, det har väl i alla fall varit anonymt. Så det har väl inte varit hans namn på så vis.
Nej, men hur svårt det är, liksom, Facebook är ju inte speciellt svårt att koppla till en person.
Nej, på så vis så är det ju som sagt väldigt konstigt.
Det har vi ju märkt på alla de här rättegångarna som har varit. 60-åriga, 70-åriga Agda har tyckt att det var hemskt med att sådana där som kommit hit beter sig åker dit på att...
Mm.
Så det hade inte varit svårt för dem om man hade velat. Alltså det är som en jävla konstigt tycker jag.
Ja, nej, det är väl som sagt. Det är ju inte, det följer ju agendan, så det är ju inte prioriterat.
Nej, sen vet man ju inte de som utreder sånt där vad de får. Mm. Det har ju varit en lukrativ bransch i alla fall om man får ut så 20-30 000 per person.
Ja.
Alltså en familj då. Så en familj då med två vuxna och fyra barn. Då har du en 160 000.
Mm. Det är väldigt,
skattefri, rätt i fickan.
Det är en väldigt god förtjänst.
Ja, en sånt jobb skulle jag också vilja ha. Med den förtjänsten. Inte det jobbet alltså, men med den förtjänsten.
Ja, okej. Okay.
Ja, det är bra med att våra politiker är fina.
Mm.
Älskar dem.
Fult att ljuga, Magnus.
Ja. Man får ju inte säga något annat, för då antagligen... Det är väl nästa steg att du måste säga att du älskar din statsminister.
Ja, just
det. Ja, precis.
Den nya lagstiftningen som kommer.
Ja, måste ha en ramad bild hängandes i sovrummet.
Tänk att vakna upp och se Stefan Löfven. Det får
så får du ställa dig och så får du göra såna honör eller något sånt där.
Ja. Bilden. Och så läsa lite grann ur Marx, Statskapital.
Ja, nej.
Mm.
Jag tycker vi tar en låtpaus och går vidare härifrån,
ja,
helt enkelt.
Det låter bra.
Och nu ska vi se om jag kan uttala det här. Det gör jag nog inte rätt ändå, så spelar väl ingen roll. Men Talma vid Profundis med When the Hammer Falls. Kör vi den. Tillbaka strax.
Down in the deep where the dragon used to sleep, glorious gold glimmers in our home of old. Dark as the night, where the day has lost its light, when the hammer falls. When the hammer falls and it sounds through the halls, when the hammer falls, freeing treasures from the walls, when the hammer strikes and the kingdom comes to life, when the hammer pounds like the thunder underground, when the hammer falls, when the hammer falls. Of legend and myth is the craft of the smith, the molten metal poured and pounded into sword. From the fire is made every dwarven axe and blade, when the hammer falls. When the hammer falls, forging weapons for all, when the hammer falls, songs of battle fill the halls, when the hammer flies, lines of armor towards rise, with the hammer's roar, we go marching off to war. When the hammer falls, when the hammer falls.
Oj.
Ja, tillbaka.
Och vad sitter vi och pratar hemligheter?
Ja, så kan det gå.
Det var tur du hade ögonen mer än några.
Precis.
Så är det. Jag har läckt ut väldigt viktig information till allmänheten här.
Ja, det var det faktiskt. Nej, så är det. Vi har ögon och hjärnor med oss, så det är lugnt. Vi är safe. Men vi ska prata lite om, eller vi har kommit till den sista delen av vårt program helt enkelt. Och vi ska prata lite om vattenbrist på Öland. Det var ju lite intressant, och det har ju hänt en del där.
Ja, det är ju, det var ju då främst förra sommaren, men det har ju pratats så många år om det här med vattenbrist, men förra sommaren blev det ju riktigt akut, så de fick ju börja gräva och gräva och gräva för att hitta, och de hittade ju inget vatten. Och det var ju både den ena och den andra och den där ursäkten till varför det var vattenbrist. Det kommer ju slutet av det här också kommer det ju bli lite frågeställningar om hur det egentligen ligger till med det här med vattenbristen egentligen. Vattenbristen är ju allmänt förekommande, vad jag vet i alla fall, i hela Sverige. Småland i alla fall ska ju vara, för att vara drabbat. Vi har ju bevattningsförbud varje sommar. Det är väl i stort sett ifrån mars, april fram till, ja, man inte behöver vattna. Så länge du behöver vattna för grönskan så får du inte vattna. Sen får du vattna när du inte behöver vattna. Och ja, det här jag bor så har jag absolut inte märkt någonting om någon brist på grundvatten. Fast ändå bor jag på en kulle. Men det var inte det vi skulle prata om, utan det är ju vattenbristen på. Och ja, det är ju brist på regn ena gången, brist på snö skylls det ju på. Och ja, men vad är då egentligen den verkliga orsaken till att det är vattenbrist? Om det nu är vattenbrist. Öland är ju då som sagt en ö, så att det är liksom ingenting, du kan inte gå och plocka. Det är ju inte så gott om sjöar och åar att hämta vatten ifrån, utan det är ju grundvatten då som det är behov av. Men vi kan ju börja med att ta en sån ställe som Guldfågeln, där det då slaktas enorma mängder kycklingar varje dag. Och de står för en fjärdedel av Mörbylånga kommuns hela vattenåtgång. De alltså förbrukar mellan 900 och 1000 kubikmeter vatten per dag. Så det är ju liksom inte små mängder. Och flyttar vi oss då upp till norra Öland då, så har vi ju, där har vi då det kotätaste området i hela Sverige. Där går 1,2 ko eller nötkreatur per invånare i Borgholms kommun. Och en nötkreatur då, beroende på ålder och vad de nu ska bli av dem så att säga, dricker då mellan 20 till 100 liter per dag. Och då har jag ägnat mig här åt att göra en liten beräkning. Och det finns inga exakta siffror jag kan hitta, men det jag hittar då, att generellt sett så är ju 60% av all nötkreatur är ju mjölkkor. Och tar man då en kommun som Borgholms kommun, som består av cirka 11 000 invånare, då har du 13 000 om nötkreaturet, varav 8 000 är mjölkkor. Och då mjölkkorna då dricker ju 100 liter om dagen. Och då har du 800 kubikmeter enbart i mjölkkorna. Ja, det är kubikmeter hit, kubikmeter dit. Men det ger ju då alltså på Öland en åtgång av cirka 2000 kubikmeter. Eller om man inte helt har räknat fel, 2 miljoner liter vatten per dag. Enbart för att framställa kött och mejeriprodukter. Och då kan man ju undra, hur sjuttsicken får man tag på 2 miljoner liter vatten.
Ja, det
är ju... Då kan man ju också fortsätta... Ja, ursäkta.
Nej, jag tänkte bara säga att det är ju en hel del vatten.
Ja. Och bara i Mörbylånga kommun då, med den ut, där går det åt 4 miljoner liter vatten om dagen.
Va?
Ja, i och med att guldfågeln gör av med en fjärdedel av hela kommunens vattenåtgång, och de gör mellan 900 och 1000 kubik om dagen. Vad används allt detta vatten till? Jag kan inte... Alltså, någon får gärna rätta mig om jag har räknat helt tokigt här, men en kubik är 1000 liter. Och 800 kubik, det är 800 000 liter. Och det blir väl... Hur blir det? Har jag räknat fel nu? Nej.
Nej, det tror jag inte.
Nej. 8 kubik till 800 000 liter. Nej, det blir inte. 800 000. Nej, 800 gånger 1000. Ja, det är 8 000 liter. Ja, ja, det blir det ju. Jag är osäker på hur det är. Alltså, det är sådana enorma siffror. Så det är därför jag svävar lite grann här. För om jag har räknat fel. Men det har jag ju inte gjort. Jag har ju kontrollräknat det. Men ändå, så alltså det, hur mycket behöver det regna då för att fylla på med 4 miljoner liter vatten om dagen i Mörbylånga kommun?
Ja, du, får det vara som monsunregn som faller.
Ja, alltså det är ju helt enorma siffror. Sen har vi andra faktorer, men hur kan man göra av med 4 miljoner liter? Alltså, det är ingen stor befolkning på Öland. Det är ju förhållandevis glesbefolkat. Då har vi ju det här då liksom, andra faktorer då som kan ligga till grund. Vi har ju campingarna då. Och de drar ju väldigt mycket vatten då, campinggästerna. Och sen då, under många år så var ju camperna igång året om då, på grund av invandringen och den asylindustri som växte upp på Öland. Det var ju varenda camping i stort sett var ju full med asylsökande, när det inte var vanliga campinggäster. Och det måste ju tära på grundvattennivån. Det är ju bara det. Eller vad tror ni?
Ja, alltså de brukar väl inte vara så sparsamma med vatten, precis.
Nej, vi har ju pratat med en rörmokare vi känner, och han har väl den erfarenheten att de inte är speciellt sparsamma med vattnet.
Nej.
Det är väl inte det de först tänker på, att stänga av kranen när de går ut. Till exempel. Ja. Och Öland då, det är ju en utpräglad jordbruks- och turismö. Så att det är ju, jordbruket drar ju också sitt. Och ja, det märkliga är ju att det här med grundvattnet, det är liksom, det var, kom ju då vid vattenbrist, det var ju kring då 2013-2014 tror jag, när det började komma väldigt mycket asylanläggningar och ja, det blev asylboenden då istället för campingar. Jag vill ju tro att det finns ett samband där, men jag har ingen belägg för att. Men det är ju jordbruket och turismen då som är de huvudnäringarna på Öland. Och bägge två är ju väldigt vattenkrävande. Mm. Vad tror ni annars? Hur kommer det sig att det är vattenbrist? Är det vattenbrist?
Ja, alltså... jo, men det kan nog tänka mig att det... jag tänker väl som så att... Öland har ju liksom x antal mängd vatten. Jag menar, det är ju, i och med att det är just en ö, så är ju, ja, resurserna är ju begränsade på ett annat sätt än vad det är på till exempel fastlandet. Och jag tror väl att både campingen och den här mejeri- och köttindustrierna och asylvågen liksom, allt det här gör att det liksom, de går över de befintliga vattenresurserna som finns på ön i så fall. Det är för mycket helt enkelt. Man kanske får skala ner på någon del utav det.
Ja, det var det jag också var inne på. Och kanske byta ut nötkreaturen mot något mer som inte kräver lika mycket vatten. Får till exempel skulle ju inte kräver ju inte lika mycket vatten som en ko.
Nej, precis.
Nackdelen med får är ju att de äter ju ner alldeles fruktansvärt. Men det går ju att ägna in dem så att... Sen vet ju inte jag hur det är med allvaret där. Om du får ha får på allvaret eftersom det är ju ett väldigt känsligt naturområde.
Ja.
Nej, men konsumtionen måste ju minska. Det är ju bara så.
Ja.
Jag är ingen vegan eller så, men liksom det... Konsumtionen på ölens kött och fågel måste ju minska.
Så ja, är. Precis. Men sen så tror jag nog att Öland skulle nog må bra ifall man skålade ner turismindustrin också till viss del.
Ja.
För den inhemska kulturen där liksom. Så den får liksom blomstra istället för att, som jag pratat om tidigare, det blir någon sån här universal svensk kultursörja liksom.
Ja, någon västländskt jäkla stort outlet bara. Ja, va? Ja, men de har ju i alla fall kommit på en lösning nu i alla fall.
Ja.
Så att nu har det ju börjat. Så nu ska de ju ta och ta vatten från Kalmarsund har de börjat med. Samt vattnet från guldfågeln ska återvinnas. Jag känner inte, jag dricker som sagt var inte kommunalt vatten överhuvudtaget, men vatten som har gått genom innanmätet på en slaktad kyckling har jag nog ingen lust att dricka efteråt.
Nej.
Även om de har haft ett i reningsverk och sådär. Och ta vatten från Kalmarsund, nej, det känns inte riktigt fräscht det heller. För det är ju ganska så, Östersjön är ju inte det renaste havet här vi har i världen. Det är väl snarare världens mest nedsmutsade hav. Och de har ju problem att rena vissa ämnen vanligt avlopp. Vad gör de då med vattnet som kommer från guldfågeln till exempel då, och från Östersjön? Så ämnen, får de bort dessa ämnen då eller?
Ja. Alltså, och det låter ju som ett jävla projekt, om man får säga så. Och jag kan ju tänka mig att den här vattenrinningsprocessen är nog, den är nog inte billig heller.
Nej.
Får nog punga in en del i det där, för att och sen har man ju ändå frågan liksom, ja, finns det några gifter och så kvar i det här? Är det liksom helt säkert att dricka liksom?
Har de gjort hela den här processen eller är det fortfarande på en idéstadie?
Nej, de producerar nu.
Det gör det? Ja.
Bland av slaktvatten och vatten från Kalmarsund.
Åh gud.
Riktar ölänningarna nu.
Nej, förlåt. Jag ska inte skratta för det är hemskt. Men ja.
Men sen så kommer vi till liksom, kan man verkligen tro på alla de här alarmerande? Det är ju liksom, det är ju riktig kris nu. Och det har vi ju sett. Men sen så går man in då på det här vattenreningsföretaget då, Norrkonsult, och deras hemsida. Och det första man möts av, Varmare och varmare somrar ihop med brist på regn och snö har lett till rekordlåga grundvattennivåer i Sverige. På Öland och Gotland beräknas grundvattenbildningen minska med 20% fram till sekelskiftet. Det ska minska med 20% till sekelskiftet. Det är 80 år till dess. Är det så alarmerande då?
Ja, och sen jag tror väl att det kan nog finnas de områdena som sagt att det är akut vattenbrist, men sen så tror jag nog också att det är nog ganska så bekvämt för vissa företag och så vidare att liksom använda sig av vattenbrist som svepskäl för att liksom, ja, till exempel höja priser och så vidare när det kommer till elproduktion och så vidare då.
Ja, det är ju kanske börjar närma oss pudens kärna där. Det är väl, jag får en känsla av ungefär som med när det kommer till klimatet. Att här håsas det upp för att folk ska börja må dåligt. Helt enkelt. Jag får den känslan i alla fall. I och med att jag kan inte märka. Ska ju då bo i ett sånt riktigt utsatt område med väldigt dåligt med vatten. Och...
Ja, det känns ju som att det spelar ju ingen roll hur mycket det än regnar och hur mycket det än snöar och så är det ändå. Varje år så är det ändå liksom vattenbrist. Det spelar liksom ingen roll om du så skulle trampa runt i sumpmark liksom. Så skulle de väl ändå försöka få det till att det är vattenbrist.
Ja, men det är ju bara, när man kör här genom Småland och tittar liksom, det är ju knappt något vatten i sjöarna. Och det har ju regnat otroliga mängder. Som det regnade den här sommaren, det vet jag inte när det gjorde sist. Men det finns ju inga vatten i åarna och i sjöarna. Så de måste ju ha släppt ut vattnet ändå.
Ja.
Och jag kan ju inte se någon annan anledning till att, en anledning till att de släpper ut vattnet, det är för att de ska kunna höja elpriserna sen till vintern. Det finns ingen vatten i magasinen. Jag kan inte se någon annan orsak till det. För som det regnar så borde det ju vara fullt i varenda sjö.
Ja.
Men om det är brist på grundvatten, kommer då privatpersoner även märka att deras brunnar inte har vatten för att grundvattnet är slut?
Eller på, ja, alltså, det ska ju vara konsekvensen.
Ja, det skulle ju vara intressant att fråga sig runt lite och se ifall folk har mindre vatten.
Hur många har fått borra nya brunnar och vidare ute?
Ja, ja. Det går ju visst bra, borrningsindustrin. De tjänar ju väldigt mycket pengar då som borrar brunnar, och det är ju väldigt, väldigt tid. Men det vore ju trevligt om det vore någon ölänning som lyssnar på det här, som slänger iväg ett mejl. Berätta om hur det inte ligger till. Vi är faktiskt verkligen nyfikna på det här, för att i och med att jag då bor i ett sånt riktigt utsatt område och absolut inte märker någonting av att jag kan bara gå ut på hygget här som ligger några hundra meter bort, och de hade kört med kultivatorn då innan de skulle plantera, så hade de ju på någon stor sten som hade flyttats, och där kunde jag ju se vatten mitt i sommaren, och det stod ju vatten där hela sommaren, fast det liksom även förra sommaren fanns det vatten under den stenen, och det är ju grundvatten som kommer ända upp. Och är det då så tus att jag bor då på en riktigt bra grundvattenåder, eller är allting en jävla bluff för att få folk att må dåligt?
Ja, mejla oss jättegärna om det. Det hade varit väldigt intressant att få reda på lite mer om det här faktiskt. Så det är...
Eller skriv på Twitter.
Ja, det går utmärkt.
Vi får gärna diskutera på Twitter och se vad ni säger. Och har jag gjort fel i min uträkning så tycker jag gärna det. För att jag tycker det låter som enorma mängder vatten, men jag kan bara gå efter de siffror jag hittar. Och jag får inte ihop ekvationen. Var kommer allt detta vatten ifrån?
Mm.
Ja.
För tidigare har ju alltså guldfågeln då bara spolat det rätt ut. Så det har ju inte återvunnits. Och det korna dricker, det åker ju... Ja, en stor del det åker ju rätt ner på marken bara. Och en stor del det åker till mejeriet.
Mm.
Så det är ju inte heller någonting som återvinns. Så hör gärna av er med det. För det där är något som jag är verkligen intresserad av. Att få reda på hur det ligger till. Jag är fruktansvärt skeptisk till allt detta. Den här hysteri som är.
Mm. Är det några ugglor i mossen?
Ja, det är inte en hundbegraven, det är någon kennel.
Mm, just det. Mm. Ja, nej, men med det sagt så tycker jag vi avrundar dagens program.
Ja.
Mm.
Ja, som vanligt så tycker jag att ni ska se till att engagera er, aktivera er, organisera er, gör något. För att vända på skutan lite snabbare, så att säga. Om ni vill gå med i kampen, eller om ni vill donera pengar, så går det utmärkt att göra det. Och ni går in på nordfront.se för att se hur man gör detta. Och mejla gärna till oss om du har donerat, så att vi kan få reda på det och kanske slänga iväg lite tack till dig.
Och vi kan få ta del av pengarna också.
Mm. Man får gärna... Ja, precis.
Så det är inte någon annan som sitter och tar hand om dem.
Mm. Vi vill gärna uppmuntra er, som sagt, till att följa oss på Twitter. Följ gärna nästa 7 även på VK. VK.com finns vi på.
Och på GAB också, men jag vet inte om det uppdaterar så mycket.
GAB? Jaha.
Finns det kvar? Jag på att säga, men okej.
Jag vet inte alls. Jag håller inte på med sociala medier längre. Så jag vet inte.
Ja.
Det ligger till där.
Ja, det var nytt för mig med. Vad fan. Ja. Men på VK på Twitter finns vi. Och självklart då på Spreaker. Där går jag också att kommentera om ni vill det. Se till att prenumerera. Va? Jag kan inte...
Prenumerera
ja.
På vår program på Spreaker. Och tryck på det där lilla gilla hjärtat, så får vi veta att du faktiskt har lyssnat. Kommentera, skicka in låtönskningar, skicka in tips på nyheter eller ämnen som ni tycker att vi ska prata om. Vår mailadress är nr.smaland@nordiskradio.se. Den hittar ni även i våra artiklar på nordiskradio.se när ni går in på NR Småland. Och ja, tack så mycket för idag, Magnus.
Ja, tack så hemskt mycket, Nara.
Tack så mycket, Hampus.
Ja, tack så mycket.
Och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Det har varit trevligt att ha er här, fast ni är inte här än och så, men i mitt hjärta så finns ni här, även fast ni är fram i tiden. Ah, ja, skitsamma.
Och ni finns i min hjärna och spökar.
Ja, nej, men vi hörs nästa vecka om inte någon av oss är, ja, håller på att förblöda eller spyr. Vad sa du? Hälsa på Ulrik. Nej.
Prata med Ulrik.
Prata med Ulrik, ja, precis.
Ja, ropa på Ulrik.
Ja, så ja, nej. Till nästa vecka så får ni ta hand om er och ta gärna hand om varandra, för det är bra. Mm. Helt enkelt.
Ja. Ta det lugnt i trafiken.
Okay. Ta lugnt i trafiken, överraskas inte av
halkan.
Och på återhörande. Hej på er, ha det så bra.
HS.
HS.
Nordiska motståndsrörelsen. I en stad som Sverige där det fria ordet kvätet alltmer.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.